hänt att du ej orkat tro eller gå över bönernas bro? Är din himmel ej blå, bara mulen och grå? Du ska minnas, han finns där ändå. Ja, han finns bakom molnen ändå. Ja, han finns bakom molnen ändå. Han dig räcker sin hand, fast du tvivlar ibland. Ty han finns bakom molnen ändå. Har det hänt att du brutit hans bud, eller kanske vänt ryggen åt Gud? Var du bitter och vrång när din tunnel blev lång? Du ska minnas, han fanns där ändå. Ja, han finns bakom molnen ändå. Ja, han finns bakom molnen ändå. Han dig räcker sin hand, fast du tvivlar ibland. Ty han finns bakom molnen ändå. Har du kanske vräkt allt överbord, alla löften och trofasthetsord? Fastän allt var så glatt och det hjälplöst mot natt, du ska minnas, han finns där ändå. Ja, han finns bakom molnen ändå. Ja, han finns bakom molnen ändå. Han dig räcker sin hand, fast du tvivlar ibland. Ty han finns bakom molnen ändå. Ja, han finns bakom molnen ändå.
Idag vill jag dela med dig den text som hör till tredje advent, som står i Matteusevangeliet 11, kapitel 2 till vers 11. Johannes fick i fängelse höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår, fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, den som har fina kläder finns i kungapalatsen. Så vad fick ni se ut i öknen? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det så skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Jag säger sanningen, bland den som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Scenariot till den här texten är följande. Johannes döparen har blivit satt i fängelse, och då måste man ställa sig frågan varför. Jo, hans budskap har blivit för radikalt. Han till och med talade om sanningen för kung Herodes och hans nuvarande fru Herodias. Hon som tidigare varit gift med Herodes bror Filippos hade nu gift sig alltså med kung Herodes. I Matteus 14:3 så står det så här då i samband med att Johannes döparens död följande säger: Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse på grund av Herodias hustru till hans bror Filippos. Johannes döparen anklagade Herodes för att leva i äktenskapsbrott. Där i fängelset kommer på något sätt livet i kapp Johannes döparen, och han tänker genom sitt liv. Och då kommer frågorna och till och med tvivlen in i hans tanke. Så han måste ställa en fråga genom sina lärjungar till Jesus. I Matteus 11:3 läste vi: är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Svaret Johannes Döparen får tillbaka är ju tydligt för honom. Det är bara Guds utvalde som kan ge det vittnesbörd om sig själv, som Jesus säger. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och fattiga föra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Efter detta i texten så börjar Jesus förklara för folk vem Johannes Döparen var och vad som var hans uppgift. Jesus stryker under att Johannes var en profet. Samtidigt som han förklarar Johannes Döparens position så pekar han också på sig själv när han säger så här: så var fick ni se en profet? Ja, jag säger en som är mer än en profet. Det är om honom som det står skrivet: så jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Nu ska jag inte säga så mycket mer om själva texten, men det är en tanke här som jag vill gå vidare i. Vad är det Johannes Döparen får uppleva i fängelset? Jo, han börjar att tvivla. Jag skulle vilja ta med dig en stund i predikan utifrån just den här frågeställningen. Hur hanterar vi våra tvivel? Är det rätt att ibland tvivla? Så kan man ju fundera. Eller är det fel att tvivla? Kan det vara så att vi ibland upplever tvivel, och när vi upplever tvivel så hanterar vi det som otro i våra liv? Jag tror att vi alla på något sätt bär på tvivel i våra liv, men frågan är hur vi hanterar dem. Och för att krångla till det lite till: är det så att vår otro föder tvivel i oss, eller är det så att tvivlen kommer först och föder otro? Om man slår upp de här orden då i svenskan, så betyder ordet tvivel kan ha som synonym med ovisshet, osäkerhet, vantro, otro, benägenhet att inte tro. Ordet otro har synonymerna vantro, tvivel, skepsis, klentrogenhet, materialism, gudlöshet. Båda har synonymerna vantro respektive tvivel och tro, otro. Och jag skulle säga så här: otro utifrån kristen tro är gudlöshet, att inte vilja tro på Jesus som Guds son och frälsare. Tvivel, det är att känna ovisshet, att känna osäkerhet, men inte att ifrågasätta sin tro då. Inte ifrågasätta Jesus, men att man har svårt att tro. Det blir inte otro, utan då blir det alltså tvivel. När jag tänker så här, Gud finns inte, eller tänker så här, Bibeln säger fel, då blir det otro. Men när jag tänker så här, kan det här vara möjligt? Kan Gud verkligen finnas? Kan han leda mig? Kan Gud vilja vara sådan? Kan Gud gripa in? Så är det ju mer tvivel det handlar om. Hur hanterar vi våra tvivel? Någon som också finns tydligt i Jesus språkbruk är just det här han talar om tvivel och om tro. Och vi ska lyfta in några Jesusord om just de här tankarna, försöka få tag i vad det här handlar om då. Matteus 14:31 så handlar det om när Jesus går på vattnet och Petrus kommer emot honom då. Genast räckte Jesus ut handen, grep tag i honom och sa: så lite tro du har, varför tvivlar du? Ifrån Matteus 14:31 då. På vilket sätt har Petrus lite tro? Och på vilket sätt tvivlar Petrus i det här sammanhanget? Och varför händer det här med Petrus då? Petrus har ju en tro på Jesus, för annars hade han inte sagt som han har gjort tidigare i vers 28 i texten: Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. När Jesus säger kom till Petrus, så går han. Hade han inte haft tro, så hade han inte gått, men han har tro. Men när han är på väg ut till Jesus så börjar tvivlen komma. Han rynker och så ropar han till Jesus: Herre, rädda mig. Petrus har en tro, men han börjar tvivla. Och varför börjar han tvivla? Jo, omständigheterna får honom att se bort från Jesus, och då helt plötsligt infinner sig tvivlen. Men det här är ju omöjligt, och så sjunker han. Mitt i våra omständigheter så finns Jesus alltid med. Vi kan tvivla, och ibland är det nyttigt att tvivla, för då får tron tid att växa också. Just när Petrus inser att han sjunker och är på väg att drunkna, så är ju Jesus han där och lyfter upp honom. Och han lär sig ännu mer av tro på Jesus. Så lite tro du har, säger Jesus. Varför tvivlar du? När livet inte blir som vi tänkt oss, vi är bildligt talat på väg att sjunka, så finns Jesus där. Och det får vi inte glömma bort. Mitt i tvivlen så ropar Petrus till Jesus. Hur hanterar vi våra tvivel då? Vi ska hämta en text till ifrån Johannes 20 när Thomas möter den uppståndne efter påsken. Och Thomas har ju fått det här tillnamnet Thomas tvivlaren ifrån den här texten. När de andra lärjungarna möter Jesus tidigare i kapitel 20 så är inte Thomas med. Och när han ser och hör deras vittnesbörd om Jesus som den uppståndne så kan han inte tro. Och de säger till honom, vi har sett Herren. Och så svarar han ju så här, om inte jag får se spikhålen i hans händer och sticker mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida så kan jag inte tro. Thomas ville tro att det var sant det de berättade, men han kunde inte bara gå på de andras upplevelse. Han ville uppleva det själv. 8 dagar senare så får han uppleva precis det de andra har berättat. Då säger han så här, min Herre och min Gud, han får se Jesus och se att han lever. Jag tror att de här 8 dagarna var de längsta 8 dagarna i Thomas liv. Han kanske grämde sig över att han inte var med den där gången när Jesus kom och han inte fick möta Jesus. Han kanske gjorde någonting som han absolut inte var nödvändigt att göra vid det där tillfället. Och så missade han tillfället när Jesus var hos de andra. Han kanske dömde sig själv som sämre utifrån det här att de har sett och upplevt men jag har inte sett och upplevt. Och han kunde inte tro att det här var sant. Ja, vi kan känna oss också där att vi kan hamna i det där läget. Andra har sett och upplevt men vi själva har inte sett och upplevt. Vi hör om hur andra har upplevt bönesvar från Jesus. Vi kan höra vittnesbörd om helande. Vi kan höra vittnesbörd om ledning. Men för oss är det inte på det sättet. Thomas kunde ha gett upp och lämnat gemenskapen men han gör inte det. 8 dagar sedan får han ett personligt möte med Jesus. Och mitt i tvivlen så får han vara med om det som de andra har varit med om. Och så möter han Jesus. Hur hanterar vi våra tvivel? Ja, vi kan välja på 2 olika sätt. Vi kan försöka lösa dem själva, vilket oftast leder till oss bort ifrån Gud in i otro. Vi kan för det andra gå till Jesus med våra tvivel. Och han möter oss där vi finns och bär oss och hjälper oss att hitta vägen framåt. Det kan ju vara en stilla förfrågan som vi gör till Jesus. Johannes döparen, han ställde en fråga till Jesus. Och han fick bekräftat att det var så som han hade förkunnat och trott. Jesus var Guds son, den som han skulle bana vägen för. Och då behövde inte Johannes tvivla mer. Jesus är också här hos dig. Du är Guds barn när du har tagit ett beslut om att tro på Jesus. Även om ibland omständigheter, känslor säger någonting annat, så är du ett Guds barn. Och Johannes 1:5-13 så står det så här. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Tror du på Jesus eller tar beslutet idag att börja tro på Jesus, så är du ett Guds barn och du behöver inte tvivla på det. Men vårt rop, ord kan ju också vara desperata rop till Jesus. När Petrus sjunker så ropar han till Jesus och då lyfter Jesus upp honom ur hans tvivel. Vi får också ropa till Jesus, ropa ut vår smärta, ropa ut det vi bär på och göra våra önskningar tydliga inför honom. Och då finns han för dig och mig. Precis som de spetälske bad får vi be till Jesus. Jesus mästare, förbarma dig över oss. Förbarma dig över mig. Det kan också vara så att vi tillsammans får söka Jesus. Tillsammans med andra. Thomas drog sig inte undan i sina tvivel och isolerade sig från de andra. Han sökte gemenskapen med de andra. Och där vänds hans tvivel till tro. När tvivlen kommer i ditt liv så vill jag uppmana dig, dra dig inte undan. Sök dig inte bort ifrån den kristna gemenskapen, bort från din församling. eller från den lilla bönegruppen, cellgruppen, böneringen som du är med i. För där kan ni tillsammans bära varandras bördor och möta Jesus. Och nu är vi ju mitt uppe i en pandemi, så vi kan inte mötas, det är ju vårt stora problem. Men vi kan ändå ringa till varandra och komma överens om, nu kan ni be för mig i den här situationen. Och ni kan skapa små bönegrupper på Messenger eller på Zoom på något sätt, där ni kan se varandra och så kan ni be tillsammans och vara tillsammans. I Galaterbrevet 6 så står det ju, bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och det får vi göra, vi får bära varandras bördor. Och som jag har sagt till er som jag ringt i veckan, att våra bördor ser ju väldigt olika ut. Men oavsett hur de ser ut, så får vi hjälpas åt att bära dem, hjälpa varandra. Och löftet har vi i Matteus 8:20. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Att tvivla är inget nederlag, snarare ett vittnesbörd om att din tro lever. Och att söka Jesus i sina tvivel, det är det han vill att vi ska göra. Nu ska jag dela med dig en dröm som en man hade, och det kallas för fotspår i sanden. En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelse fram från hans liv. Han märkte att det vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter. Det ena spåret var hans och det andra Guds. När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att han många gånger under sin livsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra period i livet. Det här bekymrade honom verkligen, och han frågade Gud om det. Herre, du sa den gången jag bestämde mig för att följa dig att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig mest. Herren svarade, mitt kära barn, jag älskar dig och jag skulle aldrig lämna dig under tider av prövning och lidande. När du såg bara ett par fotspår, då bar jag dig. Känner du igen dig i de här orden, så får du ta till dig dem just nu i ditt liv. Och veta det att han finns där och bär dig. Och när du tittar i livets backspegel framöver, så ska du se att då var ju faktiskt Jesus med där i ditt liv. Jag vill be tillsammans med dig, och nu har jag format en bön utifrån psalmistord, olika psalmiststycken i Psaltaren. Jag ber. Min Gud, varför har du övergett mig? Jag ropar och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, om natten, men jag får ingen ro. Herre, varför stannar du på avstånd och döljer dig i nödens tider? Herre, min frälsnings Gud, dag och natt ropar jag till dig. Låt min bön komma inför ditt ansikte och vänd ditt öra till mitt rop. Herre, hör min bön, lyssna till mitt rop om nåd. Herre, hör min bön, låt mitt rop komma inför dig. Innan ditt ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Amen. Gud välsigne dig som har lyssnat. Och nu ska du få lyssna på fortsättningen på musik här, och det är sången Herre, hör min bön, och gör den till din bön också den här dagen.